Kan ordet knarkfabrik vara svenskans svenskaste?
Och hur går det egentligen till när partierna bestämmer vem som ska få stå på riksdagslistan?
Det ska vi prata om idag, och självklart också hur lång är Ulf Kristersson egentligen?
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Läste ni Expressens avslöjande om knarkfabriken i veckan?
Det gjorde jag.
Ja,
en journalist vars man hade odlat en planta cannabis i tvättstugan, tror jag det var. Och det blev en stor nyhet, antagligen för att de kunde koppla ihop henne med Sveriges Radio. Eftersom Sveriges Radio är lite i nyhetsflödet allmänt just nu.
Exakt, hon hade ju skrivit mer för Expressen, men Expressen-reporten hade kanske inte flugit.
Nej, det hade varit svårare. På samma sätt.
Mm. Men jag tyckte att det var väldigt kul det där med just knarkfabrik. Eller deprimerande, det beror på hur man ser det. Det säger så mycket om svensk narkotikapolitik.
Mm-hmm.
Dels var det ju en planta i ett tält, i en källare.
En planta är liksom inte så mycket.
Det är framförallt inte en fabrik.
Nej.
Det kan jag faktiskt. Och nu tror jag faktiskt också att de har ändrat till knarkodling.
Ja.
Vilket är marginellt.
Det är knappt en odling. En krukväxt.
Ja. Och det är marginellt bättre kanske. Men det innehåller ju fortfarande det här ordet knark. Som de flesta svenskar liksom tror är någon slags neutral benämning av narkotika.
Och är det inte en förkortning av narkotika?
Nej, det är ett ord som har kommit med hela den här svenska debatten och har aldrig varit liksom ett så här neutralt ord, utan det har alltid liksom handlat om så här knarkare. Det har alltid varit
vadå, det är ett skällsord.
Ett moralistiskt ord kan man väl säga.
Vet man vem som har myntat det?
Ja, och jag har glömt det nu.
För ja, men du menar att det kommer i hela den liksom narkotikamotståndsrörelsen?
Exakt, exakt.
Vi kanske ska säga det förresten, att det här är ju en podd från Svenska Dagbladet.
Just det.
Och det är du som pratar nu, Annie, och innan det så pratade Maggie.
Och det är du som är så bra på att komma ihåg att vi ska presentera oss själva.
Ja, jag heter Torbjörn, precis. Fortsätt,
men
Annie,
ja. Du är ju liksom svensk journalistiks narkotikaexpert. Du har skrivit väldigt mycket om det här ämnet.
Ja, men jag
och det är ju
precis.
Ett ämne som liksom, det är som att det är alltid aktuellt. Det dyker upp hela tiden.
Ja, eller aldrig. Alltså både och. Alltid och aldrig. På 60-, 70-, 80-talen var det en stor debatt kring narkotikan. Sen så slumrade ju den in nästan helt. Men nu har den ju liksom bubblat upp igen med gängkriminalitet. Och i det sammanhanget på ett helt annat sätt. För ett år sedan så beslutade socialutskottet, det var ett ganska historiskt beslut faktiskt kan man sträcka sig till att säga, att vi ska utreda svensk narkotikapolitik. För det har inte gjorts på 30 år. Det står inte specifikt vad det är man ska utreda, utan man ska utreda allt. Svensk narkotikapolitik vilar ju på kriminaliseringen av eget bruk. Det är liksom allting kretsar ju kring det. Men just det här vill inte Socialdemokraterna utreda. Så det är lite speciellt. Men nu har inte ens den här utredningen satts igång än. Och det kan man ju anta har mycket att göra med pandemin. Men det har också att göra med att det verkligen inte är nummer ett på Socialdemokraternas lista att genomföra.
Så de är egentligen, har de blivit tvingade? Var det ett tillkännagivande i socialutskottet eller var de med på det här?
Nej, precis. Alltså det är ett tillkännagivande som fick majoritet i socialutskottet. Men Socialdemokraterna vill också titta på andra delar av narkotikapolitiken, men absolut inte röra det här som är kriminaliseringen av eget bruk. Och där står ju Sverige ut. Den kom 1988 och sen senare kom en straffskärpning som gör att man också kan hamna i fängelse bara av att ha brukat narkotika.
Men vilka partier är det som vill titta på det här med att avkriminalisera eget bruk?
Ja, det är den oheliga alliansen Centerpartiet och Vänsterpartiet framförallt. Och det, sen så liberal...
det är det som ska lägga grunden för deras gemensamma regering.
Exakt,
efter nästa
det är där
vi har det. Det är där hon har sin chans.
Det var det hon menade i sitt utspel i Göteborgsposten den här veckan.
Precis. Men Liberalerna vill också se det där. Men det är liksom Centerpartiet och Vänsterpartiet som verkligen pressar på så mycket som möjligt nu. Och man skulle kunna tro att Miljöpartiet också gjorde det. Eftersom ute i Europa till exempel så är det alltid gröna partier som driver de här frågorna.
Och alla gröna ministrar har ju erkänt eget bruk.
Exakt.
Det är faktiskt allihopa, tror jag.
Men jag tror att det är så starkt det här med Socialdemokraternas inställning till det, att man klarar inte av att driva den här frågan. Det är svårt även i Miljöpartiet.
Morgan Johansson pratade ju om det där. Förra veckan hade de ju en briefing, han och Mikael Damberg, där de skulle prata om att nu är allting på rätt väg med brottsligheten och ni behöver inte vara så oroliga längre för den frågan, typ var rubriken. Och då pratade han ju om det där med avkriminalisering. Och han beskriver ju det, liksom det starka motståndet mot det, som att man inte vill se en normalisering i samhället. Att om man avkriminaliserar eget bruk så kommer det anses mer liksom, okej, man normaliserar det och man får då en effekt på efterfrågan. Vilket bara kommer gynna de kriminella gängen. Som han säger, och nu måste tänka att du ska förrätta honom här Annie, om han har fel. Nej, men han beskriver det som att så här, de som vill avkriminalisera, de vill sällan skapa ett system för försäljning. Utan de vill fortfarande att det ska vara, man ska inte kunna gå till systemet och köpa. Och det innebär att de som använder för, liksom, de som vill då använda för eget bruk måste ändå köpa av gängen, och det är den stora motorn i gängkriminaliteten, anledningen till att folk skjuter varandra i våra bostadskvarter.
Ja, alltså kopplingen till gängkriminaliteten är ju lite vag, eller vad man ska säga. Det är väldigt tydligt att gängkriminaliteten till stor del försörjer sig på försäljning av cannabis och andra droger. Men hur en avkriminalisering eller en legalisering skulle påverka gängen finns i princip inte tillräckligt med forskningsunderlag för att någon ska kunna säga hur det skulle påverka. Det som är lite intressant med Morgan Johansson, det är att han väldigt ofta blandar ihop legalisering och avkriminalisering när han pratar. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet. Det måste nästan vara medvetet, för att ingen som håller på med de här frågorna så mycket kan liksom inte ha förstått skillnaden.
Vad är skillnaden?
Avkriminalisering, det är ju då bara att vi tar bort det här vi nu har, att det är olagligt att ha det i blodet. Mm. Och legalisering är ju att du kan köpa det över disk, så att säga. Och det är ju två väldigt olika saker. Och det de här riksdagspartierna vill, det är ju att titta på avkriminalisering. Mm. Det är ingen som, förutom liksom någon galen luffare som pratar om legalisering.
Inte Liberala ungdomsförbundet, inte hemlös person.
Nej, exakt. Tack för den. Men, så det är en viktig distinktion att göra.
Men jag tror att det Morgan Johansson menar är, ska du ha avkriminaliseringen så måste du också ha legaliseringen, för annars kommer det bara gynna de gängkriminella. Mm. Att då skapar du den här normaliseringen, ökar efterfrågan, det blir ännu mer strid om narkotikaandelar. Tydligen är ännu högre än vad polisen har trott. Det kom ju också nyheter i veckan.
Användningen, ja. Mm.
Smugglingen till Sverige, att det kommer över 100 ton narkotika per år, har de då liksom kommit fram till efter att ha analyserat de här Encrochat-trådarna. Mm. Och tidigare har man räknat med 15 ton. Årligen.
Jo, alltså tidigare har det varit så här killgissningar i SOU:er om användandet av statens
offentliga utredning.
Tack.
För det är ju en väldigt stor skillnad, tycker man.
Alltså, det är en enorm stor skillnad.
Hur kan de ha missat det? Liksom?
Det är det som också karaktäriserar den här frågan så mycket. Det är så mycket okunskap och så mycket faktiskt gissningar. Mm. Det Morgan Johansson säger om att det här skulle leda till en normalisering, det skulle jag faktiskt drista mig till att säga taget ur luften. Ingen vet exakt motsatsen, vad det skulle leda till, men det är just det som partierna i riksdagen vill se över. Om man tittar till exempel på reformen i Portugal där man gjorde eget bruk lagligt, så har ju den beskrivits som en succé. Dödligheten sjönk, polisen frigjorde resurser och den befarade ökningen av droganvändningen uteblev. Sen har de senaste åren har den narkotikarelaterade dödligheten gått upp en liten bit, även i Portugal, men inte till nivån när den var förut.
Mm. Och grundproblemet med den svenska narkotikapolitiken, tycker kritikerna, är dödligheten.
Ja.
Att så många människor dör av narkotika i Sverige.
Precis, för Sverige har högst dödlighet i Europa som är narkotikarelaterad.
Det är ju jätteintressant, för på den där pressträffen visade de ju bilder som var att vi har ju jättelåg användning bland unga jämfört med resten av Europa.
Det är intressant deras
att
bästa
de
argument.
Inte korrelerar.
Exakt, och det är deras bästa argument för kriminalisering. Att den har lett till att färre svenska ungdomar prövar narkotika.
Mm.
Och det har man sett via undersökningar som ungdomar själva svarar på i skolan. Det kan ju finnas vissa svårigheter med det. Har du gjort någonting olagligt? Nej, det har jag inte. men det kan också mycket väl vara så. Och det är också det som till exempel Centerpartiet vill utreda. Är det så? Och också Vänsterpartiet. Är det så? Då kanske vi ska fortsätta ha den här kriminaliseringen. Eller har det lett liksom till den här enorma dödligheten? Då kanske vi ska titta på det. Det är precis det man vill utreda.
Det gjordes en undersökning i skånska kommuner som Sydsvenskan skrev om i veckan där man hade mätt avloppsvattnet. Och då var Morgan Johanssons hemkommun Lund stack ut väldigt mycket. Där var cannabisanvändningen extremt hög.
Mm.
Sen fanns det nog lite problem med den undersökningen också, att de hade liksom testat under några få dagar och sådär.
Men Socialdemokraterna hävdar väl att det är inte bruket utan vården som är orsaken till att så många dör. De har någon slags utredning om förändrad vårdkedjor och hur man ska kunna liksom fånga upp dem som lever ett riskfyllt liv i största allmänhet.
Mm, precis, och kritiken då mot den linjen från till exempel Centerpartiet är att det just går emot deras egna argument. För att i och med den här kriminaliseringen så gör det ju till exempel de flesta som missbrukar narkotika har psykisk ohälsa och är socialt utsatta.
Mm.
Och då gör man dem till kriminella enligt Centerpartiet. Och då blir det inte en skademinimerande politik utan då blir det en repressiv politik.
Och det har de ju, det är kanske det du tänker på, att där har man tillsatt en utredning nu, alltså Socialdepartementet, om samsjuklighet, liksom kombinationen psykisk ohälsa och narkotiska användning.
Precis, och de partierna som då vill avkriminalisera, de menar ju att de här människorna kommer få väldigt mycket bättre vård, kommer söka vård lättare om de inte är olagliga, så att säga. Och sen så finns det ju en kritik mot de här senaste uttalandena som vi har hört från bland annat Stefan Löfven om att det bara är rika i Djursholm som knarkar. Det är ju liksom helt ovetenskapligt och fel. Och man förstår ju varför sossarna säger en sån sak. Det är ju väldigt lockande. Till och med Jonas Sjöstedt sa det i någon debatt, men då fick han skäll av Karin Rågsjö som är deras narkotikatalesperson. Efteråt för att hon tyckte att det gick han för långt. Men det visar ju också på någon slags forskningsresistens som de andra partierna beskyller Socialdemokraterna för.
Men finns det någon förklaring till det här starka motstånd hos Socialdemokraterna? För det handlar ju egentligen inte bara om synen på cannabis, alltså även sprututbytesprogram där man ju nu har ändrat sig, satt ju väldigt långt in, det tog väldigt lång tid för Socialdemokraterna att byta linje.
Ja, precis. Det går ända tillbaka till psykologen Nils Bejerot. Det här är en man som hade många strängar på sin lyra och fick enormt inflytande över hur vi ser på framförallt cannabis i Sverige.
Och så ramlar man in i det här som inka-indianernas kåkatuggar och så vidare och så vidare. Och sen får man det här begäret och alkoholisten, narkomanen, fortsätter med sitt missbruk därför att han saknar tillräckliga skäl att avstå.
Jobbade han för regeringen på något sätt? Eller var han utredare? Eller?
Ja, men han gjorde också stora utbildningsinsatser med hela polismyndigheten. Alltså han hade en syn, en vision om att om vi ska få ett narkotikafritt samhälle, då måste alla delar av samhället engageras. Så det var inte bara politiken och polisen, utan det var även medier. Man gick liksom ut med en enorm kampanj för att vi skulle utrota det här främmande rusmedlet.
Vad är detta för årtionde, sa du det?
60-tal? Ja, 60, alltså det pågick länge, men 60-70-tal.
Mm.
Och det var ett hot mot välfärdsstaten. Och mot folkhemmet, mot allting som var svenskt. Så det blev liksom nationalism i det hela också. Han tog inspiration från nykterhetsrörelsen. Och nykterhetsrörelsen har ju morfats in i hela den här kampen och är nu bland annat Narkotikacentrum, vilket är då en gruppering forskare som Socialdemokraterna väldigt ofta hänvisar till när de visar att titta nu hur det har gått i de här olika länderna. De gillar att referera till just de forskarna.
Det där är väldigt spännande, för just de årtiondena, 60-70-tal, är ju de där den traditionella alkoholnykterhetsrörelsen tappar mark i Sverige. Den var ju en jätteviktig politisk faktor i början av sekelskiftet. Hade impregnerat både det socialdemokratiska och det liberala partiet, hela liksom oppositionen som drev fram rösträtten och sådär. Och ända fram till 1950-talet så var ju hälften av alla riksdagsledamöter, 40% i alla fall, helnykterister.
Så är det ju inte nu.
Nej, så är det inte nu, men det verkar ju också, det verkar ju sluta, och istället så tar liksom narkotika nykteriströrelsen över samma engagemang och samma idé. Vi ska nolla det här, vi ska inte ha det överhuvudtaget. Hur hittar vi vägar fram för att utrota det ur samhället? Också nykterhetsrörelsen vill ju utrota alkoholen och hade ju rusdrycks folkomröstning och lyckades driva fram det och kom ju rätt långt med det.
Precis, IOGT, NTO, är det då det
bildas? Godtemplarlogen med ett vanligare namn.
Jag tycker alltid att det låter som en KOTB, men det är någonting annat.
Newcastle on the block.
Ja, men okej. Okay.
Steg för
till...
steg gick godtemplarrörelsen framåt, så kan man säga.
Exakt. Det som nu är lite intressant efter pandemin, där vi har hört lyssna på experterna in absurdum, är att Socialdemokraterna absolut inte vill lyssna på experterna när det gäller narkotikapolitiken. Det här brukar jag tjata om, men SKR, Folkhälsomyndigheten, vill utreda kriminaliseringen som det stora antalet forskare som är insatta i ämnet och även internationell forskning. Men sen så finns det de här på Narkotikacentrum då, som inte vill, som man hela tiden drar fram från socialdemokratiskt håll. Och det är faktiskt lite utav ett mysterium varför man inte vill utreda. För att många av partierna säger ju så här: okej, men vi är helt öppna för att om vi får ett annat svar, eller, liksom, eller inte ens ett annat svar, om vi vill bara se om det har funkat eller inte. Men då menar man ju då, som du sa, Maggie, att nej, men det skulle skicka en sån signal till folket att liksom det är okej att röka på i princip. Vilket, vad är det? Där måste jag ställa mig frågande.
Men jag tycker det finns något otroligt intressant i det motståndet, tycker jag. Som jag kan inte alls svara på vad det är, men det är som att man inte vill att Sverige ska förändras på något sätt. Det är som att det är någon slags folkhemsnostalgi. Det behöver inte alls vara det. Men jag frågade någon socialdemokrat igår som jobbar med de här frågorna, som svarade att ja, men folkopinionen vill inte det här.
Det är inte heller riktigt sant.
Nej.
Okay. Det har ändrat. Jag menar alltså, att han sa det är jag helt säker på. Men senaste opinionsmätningarna har visat på 2/3 i alla fall positiva till medicinsk cannabis. Och liksom, alltså det finns en förändring i opinionen.
En annan sak som lyftes fram var att det finns liksom ofta så här ledamöter i typ socialutskottet eller som jobbar med sociala frågor och sjukvårdsfrågor. De är intresserade av förändring, men de i justitieutskottet är absolut inte det. De som vill vara tough on crime är inte det, oavsett parti.
Där tänker jag på en annan jämförelse med alkoholen. Alkoholen hanterades ju under lång tid av finansutskottet. Och under den här perioden när nykterhetsrörelsen var stark, särskilt i politiken, fram till 50- och 60-talet, så finns det ju liksom ett konstigt, fascinerande samband mellan motstånd mot alkohol och finanspolitik.
Alltså,
alla 5 socialdemokratiska finansministrar mellan 1918 och 1955 var helnykterister. När Gunnar Sträng blev finansminister var det en grej att han tog eller att han drack. Att han inte var helnykterist. Det var så att säga ett dilemma. Hur kan vi låta en kille som dricker ta hand om statens pengar? Det existerade som liksom ett moment att förhålla sig till. Och likadant var det i skatteutskottet. Gunnar Björk, en centerpartist, har berättat i en rätt ny bok hur de fick skit, han och den unge Olof Johansson, när de blev invalda i skatteutskottet på 70-talet för att de inte var nykterister. Vi kan ju inte hålla på att ha folk som dricker sig berusade här i skatteutskottet. Hur ska det då gå? Så det finns ju någon konstig koppling liksom till var...
Ja, men det förklarar mycket, tycker jag ändå.
Var hanteras de här frågorna?
Mm. Och också hur djupt det sitter i liksom den socialdemokratiska själen på något sätt.
Ja, men jag tänker det.
Vad tror ni, liksom 2040 första finansministern som röker en gås?
Ja, fast det har vi faktiskt ju, visst det kände väl Anders Borg bruk.
Att han har provat.
Att han hade. Han erkände inte att han gjorde det under finanskrisen. När det var väldigt långa jobbiga dagar.
Den
det
har han bara inte natten. Sagt.
Nej.
Men det är ju inte egentligen bara i Socialdemokraterna det här sitter djup. Det är ju inte många riksdagsledamöter som driver frågan, eller hur? Det finns liksom ett fåtal.
Ja, precis. Jag skrev en artikelserie för något år sedan som hette Riksdagens sista tabu. Där bland annat då Hanif Bali från Moderaterna sa att det här är den sista politiska frågan som han faktiskt är lite rädd för att gå ut i. Och det säger ju ganska mycket. Från Liberalerna så har till exempel Barbro Westerholm varit ute mycket i de här frågorna. Och Centerpartiet har ju både Nils Porup-Petersen, dansk, inte så konstigt kanske.
Dansk malmöit.
Ja, precis. Ja. Anders W. Jonsson och Johanna Jönsson.
Så det är liksom ett aktivistgäng i olika partier?
Ja, men lite så är det ju. Eller, fast oftast är det nästan en stark man. Karin Rågsjö i Vänsterpartiet. Anders Skröder eller Schröder i Miljöpartiet. Men han är ju inte kvar. Och han tror ju att det eventuellt hade att göra med hans starka engagemang i de här frågorna.
Ingen han petades på listan.
Typ. Ja. Ingen i Sverigedemokraterna och ingen i S. Men när jag skrev den här artikeln om hur att det här är faktiskt den sista frågan som där folk faktiskt kan förlora jobbet genom att berätta en avvikande åsikt, då hade inte jag pratat med Nils Porup-Petersen. Ibland blir det bara så att man inte hinner prata med alla. Och han har liksom uttryckt det i efterhand att säga, ja, men den var bra den där artikeln, men lite överdriven. Men sen har han ändå varit så här, men det är ju svårt att prata om de här frågorna. Så att jag ringde upp honom för jag ville höra hans syn på det hela. Det var väldigt intressant. Då berättade han till exempel att på en Malmöstämma, en centerstämma, så hade han skrivit en motion om att de skulle driva avkriminalisering. Den gick igenom alla förberedande instanser, det var inga problem. Sydsvenskan skrev stort om det här på kvällen som kom ut nästa dag, där de intervjuar honom och han berättar allting. Distriktsordföranden då blir rasande, tokig. Det här kommer liksom sätta en flumstämpel på hela vårt parti, du förstör för hela vårt parti. Hon bokar, och det här berättar jag med hans goda...
Är det Kristina Yngve? Nej,
det här var en tidigare distriktsordförande. Ja, men han vill inte att jag ska säga namnet. Men med hans goda minne berättar jag det här. Han tycker att det är okej. Hon bokar alltså ett konferensrum på den här stämman där alla får ställa sig i ring och berätta för honom hur kass han är för partiet och hur mycket han har förstört för partiet.
Hur farlig den här idén är.
Exakt. Jag menar, det är ju nästan sektbeteende på den. Jag vet inte om det pågår jämnt bakom lyckta dörrar i alla partier, den här typen av händelser. Men det är i alla fall, enligt honom, hade aldrig hänt i någon annan fråga.
Vad händer nu med narkotikadebatten, Dani?
Allra närmast så är det en interpellationsdebatt i riksdagen 28 maj. Men Centerpartiet och Vänsterpartiet är väl de som sätter störst press nu då på regeringen att de ska utreda även kriminaliseringen. Och det som händer är att riksdagen ska ta ett beslut i juni om ANDT-strategin som betyder alkohol, narkotika, dopning och tobaksstrategin. Det är ett slags inriktningsbeslut 2021-2025.
Okej. Okay.
Kritiken där är ju att narkotikastrategin är i princip obefintlig då, enligt de andra riksdagspartierna. Men där har man då en förhoppning som jag kanske skulle kalla naiv, att Socialdemokraterna nu ska ändra sig och säga att okej, vi utreder också kriminalisering. Enligt mig så kommer det inte hända, men jag kanske får äta upp min...
Men det är i alla fall ett tillfälle att bråka om
det
så kallade sista tabut.
En rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka.
Ja, men på Twitter har det varit intensivt efter att Moderaterna la upp en bild där Ulf Kristersson var längre än Ebba Busch.
Som han inte är.
Exakt,
i verkligheten.
Precis. Alltså det var, folk trodde att Ebba Busch hade liksom hukat sig lite för att Ulf skulle få se lång ut.
Mm-hmm. Just det, men Aftonbladet ägnade sig åt lite granskande, grävande journalistik och fick fram att det här var i riksdagens rulltrappa, va, som de stod.
Yes, upp till kammarfoajén. Och att hon då stod på steget under Ulf.
Varför blir det här en så stor grej då?
Men det här faller ju in i en debatt som har funnits rätt så mycket det senaste året, har just den här med längd på män och kvinnor, där bland annat man har pratat mycket om gamla bilder på prinsessan Diana och prins Charles som var lika långa, där hon på jättemånga bilder är liksom huvudet kortare än honom. Och det har ju att göra med manligt och kvinnligt. Det finns också någon som
med bild på
Sarkozy där han... Jag tror att det var Sarkozy, där han plötsligt var jättelång och Carla Bruni är jättekort.
Just det, men det finns, på nätet finns det ju liksom hur många bilder som helst på män som står på olika pallar bredvid kvinnliga intervjuare också.
Ja, men just, och det gör man ju ofta i tv för att man ska vara ungefär lika långa för att det ser konstigt ut i bilden annars. Men man brukar kanske inte göra det så mycket
på stillbilder.
På den här typen av bilder.
Förra veckan pratade vi ju mycket om politikers kläder och utseende och hur skicklig till exempel Ebba Busch är på att använda bilder i kommunikation. Är det här liksom ett problem för Ulf Kristersson? Är det vi kommer fram till?
Jag har tänkt på det här innan att...
Att han är kort alltså?
Ja, nej, men på den tiden när det var liksom, när de var fyra då fortfarande, så var det Ulf, Annie, Ebba och Nyamko måste det ju ha varit då. Men nej, det hann de ju aldrig vara. Nej, det måste ha varit Björklund. Ja, liksom att kvinnorna alltid hade superhöga klackar på sig, så att de blev liksom ännu längre än Ulf Kristersson. Han verkade väldigt obekymrad av detta. Han verkar inte ha så mycket problem med sin längd, som enligt Wikipedia är 1,69.
Jag är 1,69,5. Jag brukar avrunda till 1,70 faktiskt. Ja.
Enligt Wikipedia är Ebba Busch 1,74, men hon har gått ut, nej 1,72, och hon har gått ut idag och sagt att hon faktiskt är 1,74 och att Wikipedia har fel och att det inte anstår henne att göra sen mindre än vad hon är. Jag är faktiskt, skulle också säga att jag är inte säker på att den där 1,69 skulle hålla för en faktakoll heller, jag som har stått bredvid Ulf Kristersson många gånger. Jag är själv 1,70.
Men är det inte alltid så att killar tycker ju alltid att de liksom är längre än när man är lika långa?
Jo, det har ju med självbild att göra.
Ja. Kanske båda, från båda håll.
Ja,
säger ingenting. Ja.
Nej, för ni hade tyst. Ju faktiskt ett sånt litet tjafs när vi förberedde den här podden, vem som var längst.
Men vi hamnar ju ibland på bild bredvid varandra. Och när man jobbar på tidning så händer det ju att de klipper in bild. Liksom en gemensam bajlande men är inklippt. Och då är det inte sällan som Torbjörn blir längre än mig. Trots att liksom, vi är lika långa. Men som alla ser så är ju jag lite längre.
Till exempel på bilden av den här podden, va? Om vi ska vara riktigt ärliga.
Bilden av den här podden är ju Torbjörn säkert en decimeter längre än jag. Men jag har valt att tänka att det är för att den här SvD-loggan ska få plats upp i hörnet. Så att det har ingenting med något annat att göra. Men även i andra liksom, tidningar så var det ofta. Och då är det klart att den stackars redigeraren som sitter och klipper in våra bilder har väl aldrig träffat oss. Vet inte hur långa vi är. Och då tänker man väl säga, ja men han är nog längre.
Men just i det här fallet, om vi säger att det här var medvetet, så kan det ha haft motsatt effekt på opinionen. Eller
vi pratar om Ulf Kristersson och Ebba Busch nu, inte om den här poddens profilbild. Det är,
exakt,
då vet vi.
Vi är tillbaka i Ulf Kristerssons längd.
Han är ju även väldigt kort. Jag har till exempel hört från en källa att hans skrivbord på jobbet endast är sänkbart.
Då kan det ju faktiskt ha haft motsatt effekt, i alla fall om man skulle fråga Tone Schunnesson, författaren. För jag såg att hon skrev på Twitter att en kort man som står avslappnad bredvid en mycket längre kvinna kan ligga. Alltså kommer jag inte rösta på Ulf Kristersson nu när man har liksom, att han hade någon slags sånt mindervärdeskomplex.
Tone Schunnesson är ju väldigt intresserad av att analysera Ulf Kristerssons utseende. Hon var ju, hade ju också på för några veckor sedan så la Moderaterna upp den här gamla bilden på när Ulf står på sitt kontor och kavlar upp skjortärmarna. Och då så undrade hon över den. Då var det med bildtexten "Nu samlar vi oppositionen för minskad invandring till Sverige", och hon tolkade det som liksom en våldsam bild att han kavlade upp ärmarna för att han ville
slåss. Typ, eller?
Ja.
Jag såg det faktiskt, men jag känner så här, de otaliga fotograferingar med politiker man har varit på, så måste jag ändå göra en mythbuster här. Alltså, det finns typ tre grejer som folk kan göra med händerna för att det inte ska se jättestelt ut. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört en fotograf bakom mig säga, tror du att du skulle kunna bara, om du tar på skjortkragen lite sådär bara, så
dra lite i slipsen,
Och kavla upp skjortärmarna. Alltså, har svårt att...
De där bilderna är också gamla och användes ju väldigt mycket när han var ny som partiledare. Jag tror det var bland de första de tog på honom. Och jag tolkade det mer i en kontext där de försökte sexualisera Ulf Kristersson. Där det var väldigt mycket att han skulle liksom pilla på sina kläder, se ut som att han klädde av sig.
Vad han än gör så blir han sexualiserad.
Men så ja, men det var ju förra då... valrörelsen. Alltså, ja. Om man tittar på Moderaternas valanalys så tror jag att det är där de konstaterar att inget av deras sakutspel fick något fäste hos väljarna. Väljarna mindes inte något av det de sa i valrörelsen. Och det hänger ihop med att den valkampanj som Moderaterna bedrev var ju en personvalskampanj för Ulf Kristersson.
För Ulf Kristerssons vader. Det var ju bara joggingbilder.
Det var hans vader, det var hans förmåga att göra trampolinhopp, hans förmåga att springa mycket. Hans vilja, hans frenesi, ni vet den här filmen med familjen där han bara tänkte på politik och kunde liksom, han var så full av energi och ändra det här landet. Och frågan blir ju, kommer man ha, vad ska de sälja honom som den här gången? Ska de sälja honom som den trygga korta killen som kan stå bredvid Ebba Busch utan att ha mindervärdeskomplex? Ja, hur bildsätter man det? Fall... Är det så här man bildsätter det?
Han skulle ju enligt Wikipedia bli den kortaste statsminister vi har haft. Palme var 1,75. Det fanns inte information om Per Albin Hansson i sig. Men han var i alla fall bred.
Stor var han.
Men det man kan kanske ge som ett tips till partierna. Det kanske är att inte återanvända bilder med samma frekvens. För det blev ju också ett problem när de använde den här jaktbilden, Moderaterna, 2015. När man skulle vara liksom...
Håll gränsen.
Exakt.
Och så står man...
Jaktkläder i skogen. Ja. Och jag tror faktiskt att det inte hade någon djupare tanke bakom. Jag tror bara att här är en snygg bild på Ulf där han ser lite härlig ut i skogen.
Vi tar den.
Jag tror att det är dags att tänka längre i bildvalen för partierna. Nej.
Inte kortare.
Nej. Så går det inte till. Välkommen till verkligheten.
Det är nomineringstider nu.
I partierna?
Ja. Mm. Det är egentligen min favoritprocess i politiken.
För då blir de som mest hysteriska.
Ja. Det pågår ju i ett halvår det här. Primärvalet är det ju egentligen. Men folk har ju inte fattat att vi har primärval i Sverige. Eftersom de bara sker inom partiernas skyddade hägn. Och det är ganska underbevakat eller obevakat av medier, de här processerna.
Men det är mycket som händer just där, eller hur?
Ja, alltså det handlar ju helt enkelt om vilka ska stå på riksdagslistan.
Och det sker också lokalt. Det är kanske därför det är lite underbevakat att det är massa processer parallellt i olika distrikt.
Ja, det är ju svårbevakat. Ja. Det är det också.
Det är ju heller inte offentligt vilka som står på dem, alltså hur de står på listan.
Nej. Partierna kan ju hela tiden säga att det här är en intern demokratisk process som vi gör i vår förening. Och de har lagt upp det på helt olika sätt. Det klassiska traditionella sättet är att man har en valberedning som dricker kaffe och pratar om vilka passar och har vi rätt sammansättning på våran valsedel och sådär. Och det är ju fortfarande det grundläggande i flera partier i. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna har ju fortfarande den liksom modellen som grund. Medan Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna har mycket mer av direkt medlemsdemokrati eller medlemspåverkande processer. Alltså att man har provval eller medlemsomröstningar som antingen är rådgivande eller direkt beslutande på olika sätt och på krångliga olika sätt.
Men det finns alltid sätt att peta någon ändå ju.
Absolut. Så myglandet är konstant.
Ja, men det är väl typ, politiker fuskar väl aldrig så mycket som i de här processerna och möjligen i sina ungdomsförbund. Men den här nidbilden av politiker, den känns ju lite mer sann när man läser om typ Moderaterna 2010.
Verkligen.
Där man då, det kom en massa nya medlemmar plötsligt. Ingen vet om de har betalt, liksom, vem är det som har betalt deras medlemsavgift. Otippade personer, hamnar på listorna. Ja, det är ofta...
Falska rykten om graviditet som har spridits ut i... Ja.
Och vi kan inte sätta den här kvinnan på listan för hon är ju gravid och kommer ju vara borta. Och sådana saker. Nomineringstider, det halvåret, det är ju det som är orsak till att alla politiker i sina biografier och memoarer skriver de värsta fienderna har man alltid i sitt eget parti. Det är liksom det de minns.
Jag såg ett citat här från Fredrik Reinfeldt när det var den där historien om Moderaterna 2010, för då blev ju folk polisanmälda och det var massa tjafs. Då sa han, det är nomineringstider i politiska partier. 25 års erfarenhet har lärt mig att det är tider av rykten och påståenden som ibland har det visat sig kan stämma.
Alltså jag har inte hunnit skaffa någon bra insikt om det som pågår nu. Men
du tar gärna emot tips.
Ja, det gör jag. Förra nomineringstiden, alltså 2017, så hände det en hel del roliga saker. Till exempel så Eskil Erlandsson, centerpartist som har suttit för Kronoberg vid den tidpunkten i 23 år, petades av valberedningen. Men sen kom det ett provval, för då har man infört det i Centerpartiet där. Och då blev han etta i provvalet. Så då tryckte han sig in på listan ändå. Och det kan man väl säga i efterhand, att hade valberedningen fått bestämma så hade det kanske blivit enklare för Centerpartiet.
Och för Eskil Erlandsson.
Under MeToo. Då hade han varit borta från riksdagen.
Det var väl också det året då Alice Bah Kuhnke kom högre i provvalet än vad Gustav Fridolin gjorde. Vilket alltid är genant för en partiledare. Det har ju också hänt Jan Björklund med Birgitta Olsson. Men ja, då sa Gustav Fridolin att hon får stå före mig på listan i Stockholms län.
Men det sa inte Jan Björklund.
Det sa inte Jan Björklund.
Framförallt när det hände, det var ju 2013, att Birgitta Olsson fick fler röster i provval än Jan Björklund. Så var ju det katalysatorn till hela hennes partiledarkampanj. Sen var ju hennes problem att när hon gick fram med den kampanjen ordentligt 2017 så hade ju de där provvalsresultaten blivit omvända. Då hade Jan Björklund ett bättre resultat än henne. Så även om de här provvalen och medlemsomröstningarna är lite si och så ibland, och det är lite si och så med demokratin och deltagarantalet och sånt där i dem, så har de ju betydelse och kan ha mycket betydelse.
Absolut. Vad gäller cannabisfrågan som vi precis har pratat om, så är det ju många som har blivit petade just i provvalen eller nomineringstider.
Och det har inget alls med deras åsikter om narkotika att göra?
Inte enligt partiledningarna, nej. Men Anders Schröder från Miljöpartiet har sagt att han tror att det absolut hade med det att göra. Daniel Somos, en gammal moderat, som skrev en debattartikel om skulle vi kunna tänka oss att sälja cannabis på Systembolaget? Han fick ingen valbar plats på nästa lista. Och även Kristina Örnebjär, som var talesperson för Liberalerna i de här frågorna. Hon sa också till mig i den här intervjun jag gjorde att jag hamnade inte på valbar plats nästa gång. Men hon sa också att jag var också jobbig på många sätt.
Men det finns ju också mycket paranoia kring det där. Alltså, vi är ju nu i den tid då politikerna är som mest liksom paranoida och förslagna.
En sak som jag tänker inför den här processen det här året, det är den här enorma kulturskillnaden mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som finns i synen på detta. Moderaterna har ju ett fascinerande komplicerat system där man får poäng i provval. Många har ju, inte senaste året men tidigare, varit så fascinerade över Hanif Bali och varför Ulf Kristersson, som vill ha vuxna i rummet politiker, inte har tagit honom i örat tillräckligt mycket och sådär. Och en avgörande förklaring är nog att Hanif Bali är så framgångsrik i nomineringstider, i de här provvalsprocesserna. Han stod sjua, tror jag, på listan i Stockholms län, men var obestridlig etta 2017 i provvalsprocessen. Han fick 2709 poäng. Det var 400 poäng för tvåan, som är Karin Enström, som sitter i konstitutionsutskottet nu för tiden. Och ännu fler än vad Ulf Kristersson fick, som ju stod på samma lista. Och faktiskt dubbelt så många som Stockholms läns ordförande, Kjell Jansson. Och i Moderaterna så är ju den där provvalsprocessen, förmågan att vinna föreningar, myglandet kring det, så starkt och så institutionaliserat. Det är nästan alltid, om det är några liksom journalistiska granskningar av det här, så är det nästan alltid Moderaterna som får problem. För att det är anklagelser om fusk eller om mobbningstendenser eller fula metoder.
Så var det ju förra valet också. Då gjorde ju vår kollega Claes Lönnegard en stor granskning av flera olika distrikt där det var så här.
Men alla var moderata.
Alla var moderata. I vissa var det väl till och med så att man la ner provvalen för att det hade varit så mycket fusk. Men, och då fick man istället kritik för att det är en liten klick som bestämmer.
Ja, och Sverigedemokraterna är ju fullständigt tvärtom.
Där är det en liten klick som bestämmer.
Alltså, där är det en liten klick som bestämmer på ett sätt som är helt obeskrivligt i jämförelse. Förra gången då så sparkade ju de 40% av sin riksdagsgrupp på ett bräde. Kent Ekeroth var ju den stora saken då, men de sparkade ju också sin före detta partiledare Mikael Jansson, och de sparkade sin vice ordförande. Alltså sparkade i meningen petade från riksdagslistan. Och det allra mest fascinerande är att i svensk demokrati så är ju idén om representation, geografisk representation, jättestark. Så det är därför de här processerna sker lokalt, för att det är liksom från en lokal avdelning eller ett område i Sverige som man ska skicka en riksdagsledamot som ska representera Kronoberg, Jämtland eller vad ni vill. Men i Sverigedemokraterna så har de ju en enda lista för hela landet.
Men det är ju alla är skåningar, vad ska man göra?
Alla är faktiskt inte skåningar längre. Nu blir Henrik Winge som är gruppledare ledsen. Men det är ju en enda lista som Jimmy Åkesson och Henrik Winge och två personer till har bestämt. Och det fungerar alldeles utmärkt. Det är aldrig någon liksom kritik som fäster på det. Det tycks fungera, men det är fullständigt olika kulturer som krockar här. Där Moderaterna då får kanske dras med en sån som Hanif Bali för att han är så framgångsrik i provvalet och accepterar att så ser vår riksdagsgrupp ut, så ser vårt riksdagsarbete ut. Medan Sverigedemokraterna kommer med, ja men uteslut eller peta alla element som ni inte tycker om. Så hur ska det här fungera tillsammans? Det är det jag undrar.
Alltså, det är en intressant fråga, men jag tror kanske inte att just provvalet kommer vara liksom den avgörande problemet i den här konstellationen.
Men nu underskattar du nomineringstidernas sprängkraft.
Nu igen. Annie, varför säger man röka en gås? Har det med Skåne att göra?
Det är faktiskt mer än jag vet. Klippa en gås tror jag man också kan säga.
Jag har blivit biten av en gås en gång som barn. Men, ja.
Men du, inga klippta gäss i barndomen.
Biten av en gås.
Okej, det var det vi hade att berätta om knarkiga valsedlar den här veckan.
Tack och lyssna på oss nästa vecka.
Tack.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.